Jag har valt att ta upp dagens episteltext, övergripande rubrik för den här dagen är frihet i Kristus. Den här texten är intressant därför att den är hämtad ur Romarbrevet 8 och alltid när man har ett bibelstudium så hamnar man ju som bekant i Romarbrevet 8, förr eller senare, ofta förr. Därför att det är ett så oerhört viktigt kapitel. Det innehåller så tunga besked om livet. Viktiga besked. Och det är så att fram till den här texten så har Paulus talat om rättfärdighet och rättfärdiggörelse. Två viktiga teologiska begrepp. Det handlar alltså egentligen om personlighetens förvandling. Hur det ska gå till att göra människan mänsklig. För det är ju inte människan i sig själv. Annars skulle jorden och tillvaron se väldigt annorlunda ut. Rättfärdiggörs. Nåväl. När Paulus nu är färdig med den instruktionen så övergår han till att tala om lidandet i världen. Han skriver så här: jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet, ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Det första påståendet är ju redan det, nästan som en hjärnskakning, eller vad säger ni? Den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. Och då är ju Paulus ändå väl förtrogen med tortyr och med svek av alla de slag. Han har säkert mött människor som har dött i olika sjukdomar. Denna tidens lidanden väger ändå lätt. Vad ska vi då tänka oss om den härlighet som ska bli vår till sist? Lite längre fram i texten skriver han så här att i hoppet är vi frälsta. Tron, hoppet och kärleken talar vi ofta om. Vad är hoppet för någonting? Jo, det är det som vi förväntar oss bortanför graven. I det eviga Gudsriket. Allt det som Guds löften utlovar när vi har gått i mål. Och allt det där som Gud har lovat, det kommer att bli fullkomligt när vi går i mål. Men nu har vi fått anden som en förstlingsfrukt, skriver Paulus. Vad är det för någonting? Vad är en förstlingsfrukt? Jo, pingstdagen då anden utgjuts, det är i den judiska festkalendern en dag då man bär fram en del av den tidigaste skörden från jordbruket. Den stora skörden, den tackade man Gud för lite längre fram på höstkanten. Men alltså redan i slutet av maj, början av juni så kunde man tacka för den första skörden. Och anden som Gud ger till oss är alltså en första utbetalning av det stora arvet, av det stora löftet. Och på andra ställen så skriver Paulus att anden är som ett sigill som bekräftar att vi ska få resten. Men nu kunde vi ju tänka oss så här, att vi som tillhör Gud, vi skulle vara lösta från lidanden. Därför att lidandet i världen har ju så mycket med synd att göra. Om inte människan syndade, om vi inte svek varann, om vi inte svek Gud, om vi inte svek skapelsen, så skulle väldigt mycket lidande ha försvunnit. Och då tycker vi så här att ja, nu är vi kristna. Då ska vi väl inte lida. Ja, Paulus talar om den här tidens lidanden. Och så ger han en tidsangivelse. Det börjar med honom som vållade det hela. Adam. Och det slutar med den dagen då Guds barns härliga frihet uppenbaras. Vad är det för en dag? Jo, det är den dag då Jesus återvänder. De döda uppstår. Därför att idag är Kristus fördold för våra ögon. Och om du är kristen så är du likväl fördold för omgivningens ögon. Det syns inte så mycket på dig att du är kristen. Ibland tindrar det lite i ögonen. Och ibland så kan människor tänka att ja, han eller hon har någonting som jag skulle vilja ha. Men det är ju inte alltid så. Ibland kan Guds härlighet vara väldigt fördold. Och det hjälper inte hur man sminkar sig eller grinar upp sig, utan den syns inte i alla fall. Men när Herren inte längre är fördold så kommer inte heller du att vara det. Då kommer det att synas en tydlig skillnad. Och eftersom skapelsen är knuten till människan och inte till Gud, så väntar inte skapelsen i första hand på att Jesus ska komma tillbaka, utan den väntar på att Guds barns härliga frihet ska bli synlig. Att du och jag blir förvandlade så det syns, inte bara i hoppet utan i fullbordad verklighet. Men också vi som har fått anden som en förstlingsfrukt, också vi suckar tillsammans med hela skapelsen. Och det ligger säkert en väldigt enkel tanke bakom det. Jag har vänt och vridit på det här mycket. Men jag tror det i all enkelhet är så här. Att om vi slapp undan bara genom att bli kristna, så skulle det bli trångt i kyrkorna. Men det skulle bli glest med det som Bibeln kallar omvändelse. Alltså detta att man verkligen längtar efter renhet i sitt liv. Utan det skulle bli fullt med, ska vi kalla det, opportunister i våra kyrkbänkar. Och Gud vill ha omvända lärjungar, han vill inte ha anhängare som är ute efter egna förmåner. Han vill att vi ska älska honom för den han är. Han älskar ju dig utan att räkna dina gärningar. Och han vill lära dig och mig att älska honom utan att titta på hans. Det är svårt, men det är inte omöjligt. Nu finns det ett uttryck i den här texten som jag har ju läst ur folkbibeln. Man får kryssa lite ibland mellan översättningarna. 20:e versen i Romarbrevet 8 låter så här om vi tittar i Bibel 2000. Den finns inte med på den där overheadbilden. Det står så här: allt skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vållade det. Tomhetens välde. Och det är en väldigt bra översättning. Bättre än att bara skriva förgängelsen. Vad menar vi med tomhet? Ja, i första hand tror jag att det betyder meningslöshet. Hela skapelsen har lagts under ett välde av meningslöshet. Och där går vi och spanar efter livets mening. Och försöker ibland att hitta en mening bakom enskilda händelser. Du hann inte med flyget, men flyget störtade, så där sitter du ensam som överlevare. Det var nog meningen, säger du. Ja, det kanske det var. Det kan vi inte veta. Men alla de andra då? Var det meningen att de skulle störta? Nej. Skapelsen ligger under ett välde av meningslöshet. Det som händer är åtminstone för våra ögon meningslöst. Och det finns en bok i Bibeln som beskriver det här med så oerhört festliga uttryck. En bok som jag älskar. Och nu ska vi åter kryssa lite bland översättningarna och gå till Gamla testamentet i 82 års tappning. Boken är Predikarens bok. Och den inleds med ett triumferande dysterrop. Detta är Predikarens ord, Davids sons, kungens i Jerusalem. Fåfängligheters fåfänglighet, säger predikaren. Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet. Vad förmån har människan av all möda som hon gör sig under solen? Jag hoppar ett stycke. Jag, predikaren, var kung över Israel i Jerusalem. Och jag vände mitt hjärta till att begrunda och utforska genom vishet allt vad som händer under himmelen. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Det är väl underbart. Det predikaren här talar om är ju egentligen det vi brukar kalla för filosofi. Att genom vishet utforska allt som händer och sker. Det är ett uselt besvär, säger predikaren. Man kommer ingen vart. Man hittar egentligen ingen mening. Det brukar uttryckas i läroböcker, i filosofi ungefär så här, att Platon har redan sagt allt som går att säga. Vad som sedan har sagts kan betraktas som fotnoter i Platons skrifter. Lite grann kanske det är sant, jag vet inte. Men ofta så spårar ju människor in i grubblerier. Och det finns ju dystra, deprimerade människor som grubblar. Och då är den här versen alldeles underbar. Sådant är ett uselt besvär som Gud har gett människors barn till att plåga sig med. Man kommer ingen vart. Jag brukar fråga inbitna grubblare, har du kommit fram till något? Alla brukar säga nej, det har jag inte gjort. Men då kanske vi ska be till Gud att han hjälper dig att sluta. Så du kan leva istället. Lite längre fram. När jag nu vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att förstå oförnuft och dårskap, då insåg jag att också detta var ett jagande efter vind. Ty där mycken vishet är, där är mycken grämelse. Och den som förökar sin insikt, han förökar sin plåga. Ett jagande efter vind. Det är det som predikaren liknar mycket av människolivet vid. Att jaga någonting som inte går att fånga. Jag brukar säga, vill du bli riktigt olycklig i livet så jaga efter lyckan. Det är ett säkert patent att du kommer att misslyckas. Du kommer att gräma dig. Där mycken visit är, där är mycken grämelse, skriver predikaren. Ja visst. Om du vet hur saker och ting borde vara, så kommer du att gå omkring och gräma dig över att saker och ting inte är som de borde vara. Vishet är en svår sak att bära på. Men det finns också någonting i livet som predikaren beskriver i kapitlet som följer, i det andra kapitlet. Detta att livet kan byta perspektiv. Du känner dig pigg och glad och ungdomlig och frisk och stark och stor. Och så kommer du i vägen för någon doktor. Han lägger en hand på magen på dig och säger, men du har ju en leverförstoring. Och levern är ju lite knölig, det kanske är cancer det här. Hoppsan. Den som varit med om någonting liknande vet att livet kan plötsligt byta ansikte totalt. Plötsligt börjar man fundera på frågan, vad har jag använt mitt liv till? Vad satsade jag på? Vad blev det av det? Är jag redo att dö? Eller har jag bara roat mig? Predikaren, som alltså är kung i Jerusalem, han beskriver det så här. Jag företog mig stora arbeten. Jag byggde hus åt mig. Jag planterade vingårdar åt mig. Jag anlade åt mig lustgårdar och parker och planterade i dem alla slags fruktträd. Jag anlade vattendammar åt mig för att ur dem vattnade en skog av träd som växte upp. Jag köpte trälar och trälinnor och hemfödda tjänare fostrades åt mig. Jag fick också boskap, fäkreatur och får i större mängd än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Jag samlade mig också silver och guld och allt vad kungar och länder kan äga. Jag skaffade mig sångare och sångerskor och vad som är människors lust, en hustru, jag och många. Så blev jag stor, allt mer och mer, större än någon som före mig hade varit i Jerusalem. Och under detta bevarade jag ändå min vishet. Inget som mina ögon begärde undanhöll jag dem, och ingen glädje nekade jag mitt hjärta. Ty mitt hjärta fann glädje i all min möda, och detta var min behållna del av all min möda. Men när jag så vände mig till att betrakta alla de verk som mina händer hade gjort och den möda som jag hade nedlagt på dem, se, då var det allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Ja, under solen finns ingenting som kan räknas för vinning. Det var roligt så länge det varade, säger predikaren. Det var jättespännande. Jag satsade enormt. Och det kändes så meningsfullt. Det var grejen det här. Och så när det hela är slut och han vänder sig om för att, så att säga, betrakta hela den här delen av sitt liv, hela den här processen, så tvingas han konstatera, det var fullständigt meningslöst. Vad ska folk med dessa parker och vattendammar och alltihopa till? Livet i sig själv har ingen mening. Du har ett par vänner, ett gift par, säger vi. En morgon när båda ska åka till arbetet så grälar de över frukostbordet och växlar många hårda ord. Sen sätter de sig i varsin bil och åker till jobbet. Det är bara det att en av dem kommer inte till jobbet, för mannen kör ihjäl sig på vägen dit. Och det här är en av dina bästa vänner, eller två av dina bästa vänner. Du ska gå till änkan och trösta henne. Vara hos henne. Visst, man känner sin litenhet, eller hur? Hur ska du förklara det som hände? Hur ska du kunna säga det förlösande ordet, det som så att säga vänder sorg och skuld i glädje? Tänk om vi bara inte hade grälat. Tänk om han var så upprörd för att vi grälade, att det var därför han körde ihjäl sig. Vad fanns det för mening? Det fanns ingen mening. Men det kan få en mening. Det är liksom det intressanta. För vi återgår till Paulus och den här texten som vi har på väggen här, Romarbrevet 8. För den slutar med ett intressant löfte, om vi vill kalla det så. Där Paulus skriver: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det kan få en mening. Hur ska det kunna göra det då? Jo, om det som sker får driva mig i armarna på Gud, så får det som sker en mening. Du vet, lyckan kan få oss att vända ryggen åt Gud. Hejsan svejsan, nu har jag det bra. Nu glömmer jag dig. Lidandet kan få oss att knyta näven emot Gud och säga, jag vill inte ha med dig att göra. Både lyckan och lidandet kan skilja oss från Gud. Men både lyckan och lidandet kan också driva oss till Gud. Vi har ett val. Och det valet är ditt och mitt. Gud prackar inte det valet på oss. Men du vet, ibland träffar man någon riktigt mogen människa. Och om man frågar en sån person så får man veta att livet har inte varit lätt. Det har inte gått på räls. Det har varit många svårigheter. Det har varit mycket att kämpa med. Men, kanske han säger, Gud har varit så god i allt det här. Jag kommer ihåg en gammal kvinna jag mötte för många år sedan. Hon berättade om sin sons narkomani. Och det var fruktansvärt. Hon strålade av glädje. Och det var ingen tillkämpad glädje. Det var inte något påklistrat leende. Gud har varit så god i allt det här, säger hon. Å andra sidan kan man ju möta människor som gått igenom nästan likadana svårigheter. Och som är bittra som svavelsyra. Man har ett val. Låt försona er med Gud, som Paulus skriver i ett annat sammanhang. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Jag tycker jag har sett många gånger människor som råkat ut för riktiga smällar i livet. Och där just det svåra fått driva människan till Kristus på ett alldeles nytt sätt. Och hur det har blivit en nådegåva av själva smällen, så att säga. Om vi tar den där änkan som sitter där och undrar om hennes make körde ihjäl sig för att de grälat. Hon kanske blir en underbar tröstare när hon har kommit igenom sin smärta. När hennes smärta har fått driva henne till Kristus och hon har fått erfara vilket djup av tröst det finns hos honom. Hon har fått något som hon kan ge vidare och som hon aldrig skulle kunnat få utan den krisen i sitt liv. Ja, men säger vi, då var det väl Guds mening då? Han lät det här ske för att hon skulle. Nej. Skapelsen är lagd under tomhetens välde. Det som händer har ingen för oss åtkomlig mening. Allt ser ut att vara slumpens verk. Och statistiker som vet vad slump är för någonting eller tror sig veta, de kan ju bevisa gång på gång att ja visst, det här är slumpen som har varit fram igen. Och du vet, det är ju slumpen som har skapat hela universum, och det är slumpen som har gjort dig och mig, och det är slumpen hit och dit. Det meningslösa. Slumpen är ett uttryck för det totalt meningslösa. Men om det inte finns någon mening, om det inte finns någon vilja, om det inte finns något givet mål, så finns det heller ingen sanning och ingen moral. Om du läser filosofi, och vi tänker oss att du börjar med någon sorts antologi, någon översikt som ger dig lite glimtar ifrån filosofins historia, så tror jag vågar lova dig att alla sådana böcker, de innehåller åtminstone en rad om en filosof och författare som dog 1958, tror jag, han körde ihjäl sig. Han hette Albert Camus, fransman. Han utkom i slutet på 40-talet med en liten bok som heter Myten om Sisyfos. Sisyfos, vem var det? Jo, det var i den gamla grekiska mytologin, så var det en person som gudarna ville straffa. Han fick i uppgift att rulla en stor sten upp för en lång backe. Och när han kom upp med den där stenen för backen, så rullade stenen ner. Och han var tvungen att gå ner och hämta den igen. Alltså en bild av det typiskt meningslösa. Nu Camus inleder sin bok med någonting som man kan uppleva som en knockout i första ronden. Han skriver ungefär så här. Filosofin har egentligen bara en enda vettig fråga att besvara. Och det är frågan om man ska ta livet av sig eller inte. Därför att livet är ju meningslöst. Det finns ingen mening i livet eftersom det inte finns någon Gud. Och eftersom det inte finns någon mening, så finns det ingen moral. Det finns inget bra sätt att leva, det finns inget dåligt sätt att leva. Man bara existerar. Man är inte uttänkt av någon, man är inte skapad, man är ett innehållslöst fodral ungefär. Varför ska jag leva vidare? Och just för att han börjar med denna stjärnsmäll, så citeras han i alla antologier. Men han har ju delvis rätt. Vad blir det av sanningen? Vad blir det av moralen? Vad blir det av meningen med livet? Om det inte finns någon som kan ge livet en mening. Till sist blir det ju bara underhållningen kvar. Att roa sig, att satsa på sina projekt och sedan lämna arenan. Och det är ju det som vi numera på filosofiskt språk kallar för postmodernism. Ingen riktig mening, ingen riktig sanning, ingen vilja, inget riktigt mål annat än det du själv ställer upp, och ingen riktig moral. Vårt naturvetenskapliga sanningsbegrepp är ju intressant, därför att det bygger egentligen på en negation. Inom naturvetenskapen räknas det som sant som man inte kan tvivla sönder. Så fort någon kan tvivla sönder ett påstående, så är det alltså falskt. Så att naturvetenskapen bygger hela tiden på tvivlet, och därmed också på sätt och vis på en negation. Begreppet tomhet, om jag får trötta er lite till. Det står i Paulus brev som en motpol till begreppet fullhet. Fullheten står för allt det som vi längtar efter. Mening, mål, någonting som befriar oss från oss själva, för att uttrycka det lite drastiskt. Och i Kolosserbrevet så stöter vi på det här begreppet fullhet gång på gång. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom, i Kristus. Och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Eller detta: se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. Vad är det jag vill ha sagt med allt det här? Jo, detta. Livet bygger på ett val. Ska lyckan och smärtan i livet driva mig i armarna på Gud? Eller ska de ytterst sett skilja mig från honom? Det ena är mognad och det andra leder förr eller senare till att man upptäcker en tomhet i livet. Och den tomheten kallar vi ju ibland för 40-årskris. De flesta brukar upptäcka det någonstans när man kommer upp i tidig medelålder. Att hjälp, det här var ju inte vad jag hade tänkt mig. Men då har vi som kristna den stora glädjen att peka ut ett alternativ. Vår längtan efter en mening med livet beror i all enkelhet på att det finns någon som har menat något. Låt oss be. Herre, hjälp oss att urskilja det här valet som vi har. Att inte glädjen och lyckan får oss att glömma dig, utan att de istället får föda tacksamheten, tillbedjan, lovsången i våra liv. Här är det inte förbjudet att sörja, tvärtom. Det är inte förbjudet att fråga dig varför det hände som hände. Men hjälp att inte smärtan i livet får skilja oss ifrån dig. Ingen nöd och ingen lycka skall ut ur hans hand dem rycka. Ge oss, Herre, den meningen i livet att vi kan få leva på det sättet. Vi slipper inte undan för att vi är kristna. Helandet finns. Men det förtar inte lidandet i denna tid och denna värld. Du är målet, Herre. Du är meningen. Du är vägen. Du är sanningen. Och du är livet. Vi lovar och prisar dig. Amen.